Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Jajamensan!
Vi är tydligen tillbaks, eller?
Ja, det var inte igår. Vi hade ju inte tänkt att vara borta helt. Vi hade ju ändå tänkt att liksom göra några lite små inhopp sådär någon gång om året eller halvåret. Men nu var det ju evigheter sedan. Det har kommit mycket emellan.
Ja, men det har verkligen det. Och det känns som att vi gör en säsong 2, säsong 3 eller säsong 7 på den här podden nu.
Ja.
Och jag är lite bekymrad kring det här. Mm. För att har du läst det här att man har vetat länge att kvinnors hjärna krymper när de blir gravida?
Okej.
Okay. Ja, och den krymper för, och sen påverkar det intelligensen, men så blir man mer omhändertagande.
Mm.
Och blir duktigare på att uppfatta signaler för andras behov.
Mm.
Och det här har man nu då insett att det även sker på män. Så att med dina tre barn och med min dotter så är vi lite mer korkad än vi var sist.
Vi är småhjärnade men väldigt omhändertagande alltså.
Ja,
och så nu vill vi bara ta hand om er följare.
Jag tänkte det, att den är mindre intelligent, mer omhändertagande podd.
Mm. Vet du, jag kommer tänka på det första när du säger liksom det här att hjärnorna krymper när man är gravid. Det första jag tänker på det är, så om man har en fårfarm och framförallt i Orienten eller så, och lammhjärna är den dyraste delikatessen, liksom den dyraste styckningsdelen, så ska man alltså aldrig slakta lammen när de har, fåren menar jag, när tackorna då, när de nyligen har lammat, utan man måste vänta tills hjärnan har vuxit till sig.
Jag tror aldrig att den gör det igen. Och sen krymper den ju med åldern också. Och vi har ju blivit äldre sen vi spelade in sista avsnittet.
Aha.
Så att vi har blivit dubbelkorkade här.
Det är sant. Jag undrar bara med den där älghjärnan vi åt, om den var krympt. Den var ganska rejäl ändå.
den var energirik.
Ja, det var den.
Men det här avsnittet ska egentligen handla om läsk, men
ja.
Om vi ändå pratar får och älghjärnor så fick jag höra av en vän igår som hade lyssnat på Alex och Sigges podd att de inte förstod varför du åt en svan. Och nu har jag bara hört, jag har inte hört det här direkt från dem i podden, att det inte fanns några recept på svan i svenska kokböcker och förstod inte riktigt syftet med att du åt en svan. Och det här gjorde du ganska nyligen och det finns på YouTube, eller hur?
Ja, precis. Min egen YouTube-kanal.
Och då kan vi ju passa på att förklara varför du just åt en svan.
Ja, alltså, finns det tillgång till en svan så äter man ju en svan, skulle jag säga. Det är ganska självklart. Man äter ju allting som är ätligt. Och sen är ju svan extra intressant för att det det är någonting man har gått på den här utställningen svenska bord genom tiderna på Nordiska museet som har funnits i säkert 50 år. Där det finns en sån här stor riktig svan med fjädrar på ett av de mer barocka borden då, och man stoppar in en stek under den där, och det har ju fått en att tänka att det var någon, att svan åts av kungar och grevar förr i tiden för att det var något högtidligt liksom, det såg så pampigt. Men också den här Povel Ramel med lilla flickan som tjatar: jag vill ha stekt svan, mormor, jag vill ha stekt svan, kan vi inte få rökt svan då?
Men åt man svan klassiskt i Sverige?
Ja, men man har ätit väldigt långt tillbaka. För jag hittar ingenting. Hagdal nämner att man kan äta unga svanar, men har inget recept. Kajsa Varg har inte med svanar. Ingen egentligen av de här gamla klassiska kokböckerna från 1700-1800-talet har med svan. Utan man får nog säga att det var nog, man får nog gå tillbaka till 1600-talet. Och då var det ju just någonting för att sätta på de barocka, adliga och kungliga tafflarna. När man hade hundratals rätter och många var rena skåderätter. Så det är ju fullt ätbart. De unga svanarna är helt okej kött. Medan blir de lite äldre ska de tydligen vara väldigt besvärliga. Men det är ju väldigt magert, och det kan ha lite fisksmak i sig om man har otur. Det hade inte min. Jag tyckte det smakade som en oxbringa utan fett, kan man säga. Det var absolut inte någon liksom det godaste kött jag ätit, men fullt ätbart. Jag hade tänkt att det kanske skulle ha så här transmak och sånt som viss sjöfågel sägs kunna ha, som fiskmås och så lär ha. Men nej, det var inte alls äckligt, men det var inte heller en jättedelikatess. Sen gjorde jag fel att grilla det, för jag hade hittat ett tyskt recept på att man liksom körde rotisier, och det hade varit mycket godare att snarare gjort en bœuf bourguignon eller en, vad blir det, vad heter svan på franska, en coq au vin, men alltså en, ja, nu tappade jag namnet, men en vinkokt svan helt enkelt.
Jag förstår det, men jag lade några minuter på research kring det här med, alla har ju säkert hört den här myten om att drottningen, och nu är det ju kung Charles, äger då alla svanar i Storbritannien. Mm. Har du också hört den?
Den har jag hört. Är det en myt bara?
Både ja och nej. Det här blir ju väldigt fascinerande när man börjar dyka in i det.
Mm.
Och där har man ju redan på, alltså, 900-talet finns det dokumenterat att det här var ju för, inte för allmänheten utan för adeln och kungligheten. Och Henry den tredje beställde 40 svanar till sin julmiddag 1247.
Mm.
Men det som är så roligt med det här, det är ju att det finns ju fler djur som är då ägs av kungen då, eller drottningen.
Mm.
Men det här med svanarna då, om vi ska avsluta den, så är det inte alla svanar, utan det är alla omärkta svanar och inom ett område runt Themsen.
Okay.
som ägs då nu av kung Charles. Och tydligen drottningen tidigare här, hon var väldigt intresserad av de här, var med när de inventerades under 5 dagar varje år.
Alla ekar var ju, tillhörde ju kungen i de flesta länder, men det var ju för man behövde dem för skeppsbygge, så det var ju
för att bygga krigsfartyg.
Precis, det var militära skäl som gjorde det.
Ja.
Men även i Sverige, om jag får gripa emellan, så var det ju så att storviltet tillhörde ju kung och adel, det fick ju inte vanligt folk jaga. Och sen i och med reformationen, innan var det ju så många fastedagar under året, så det var nästan varannat dag under året man inte fick äta kött, och det gällde ju även de allra högsta naturligtvis, eftersom det var kyrkliga påbud. När reformationen kom kunde plötsligt adeln och kungligheterna äta kött varje dag, och då blev det ju brist. Och då förbjöd man totalt även småvilt. Så då förbjöd småvilt. Uppe i norr var det ju ingen som hade koll, men överallt där det fanns adel så blev vanliga bönderna fråntagna rätten att kunna ens skjuta småvilt och fågel och sånt. Så egentligen var det inte bara svanarna, utan det var ju all fågel och allt vilt som var under många hundra år förbjudet för vanligt folk.
I Storbritannien så blev det upphörde att vara à la mode någon gång på 1700-talet att äta svan. Och det blev olagligt först 1981.
Mm, intressant.
Men det här med övriga djur, så på 1400-talet, eller 1300-talet till och med, så var det King Edward den andra som införde en regel med royal fish.
Mm.
Och det är då alltså kungliga fiskar. Och det här gäller fortfarande än idag. Och man har inte så bra koll på fiskar och däggdjur, så att det här omfattar stör, val och tumlare.
Mm.
Och fångar man då en stör, val eller tumlare i Storbritannien, så måste man erbjuda den till kung Charles.
Vad intressant.
Och det här hände 2004, en fiskare i Wales som fångade en jättestör. Och de här kan ju finnas ute i havet och ha tagit sig ut från sjöar. Och det är väldigt ovanligt, men det sker. Mm. Och den här vägde 120-130 kilo. Mm. Och då faxade han till hovet och erbjöd dem sin 130 kilo stör. Och de tackade nej, de hade inget behov av den.
Nej, okay.
Men då när han ska sälja den och tycker att han har gjort allting rätt, då kommer polisen till aktionen och konfiskerar stören för att det är en skyddad art.
Nej!
Och det här tar inte slut där, utan den här stackars stören då som en fiskgrossist har köpt, den tappar polisen bort, den försvinner.
Nej.
Så att den är försvunnen, och jag hittade mängder med underbara artiklar om det här. Och sen dök den upp och donerades till Natural History Museum i London. Denna kungliga fisken.
Så märkligt. Man vet ju det där att den albinostöran är det väl som är förbehållen. Själva kavian som då blir guldfärgad är förbehållen tsaren och sjön av Iran, var det väl historiskt.
Jag har en vän faktiskt som ätit albinostör. De fick in på sin restaurang, extremt ovanligt.
Idag finns det varken någon sjö i Iran eller någon tsar i Ryssland. Och Putin unnar jag inte denna delikatess.
Svårt att inte bli deprimerad över denna fullständiga galning.
Ja, verkligen. Det är så fruktansvärt. Jag tänkte faktiskt öppna en läskedryck här. Jag sitter med en Champis Zero som äntligen har börjat tillverkas. Som ni vet, de flesta lyssnare, så nyttjar jag ju inte socker. Och den tänker jag hälla ihop med lite drycker och is och tre små russin och göra en gröna hissen av.
Vad trevligt. Och ska vi säga det, att anledningen till att du dricker en Champis idag och inte några starkare drycker, det är att du spelar in den här podden från sjuksängen.
Ja, lite grann. Jag åkte på den här jäkla maginfluensan, eller vad man ska kalla det, vintervomeringssjukan.
Det låter trevligare.
Smittad av barnen. Så jag har varit lite utslagen här igår och är väl inte helt återställd. Vi får se om jag klarar att ta läppja lite grann på en gröna hissen i alla fall. Gröna hissen är ju en klassiker. Den består ju egentligen av gin, grön chartreuse och någon form av champagnedricka, alltså dit både champis och pommacör, den sortens läskedryck som har smak av äpple och druvor med mera. Och dessutom i originalet tre russin, och grejen med dem är ju att kolsyran sätter sig på russerna och då flyter de upp till ytan, och sen när man dricker så går kolsyran av och då sjunker de ner, så det blir som en hiss, det går upp och ner, de rör och de slår av mot varandra och det händer saker. Nu hade jag ingen grön chartreuse hemma, jag hade ingen grön curaçao hemma som det ska göras på, utan jag fick faktiskt att på grön chartreuse istället. Blev inte alls lika grönt, men andra sen blir det nog lite godare. Skål!
Skål! Med tanke på temat så sitter jag med en riktig gammal klassiker, en kypargrogg. Och det är svartvinbärsbrännvin och sockerdricka.
Man känner ju till de här grosshandlare och mahognygrogg och allt vad de heter, men kypargroggen kände jag inte till, med svartvinbär alltså. Det vanligaste är ju mahognygrogg är väl, måste jag tänka centrera ihop dem. Grosshandlare är väl konjak och sockerdricka, och mahognygrogg.
Ja, och det är vi och sockerdricka är vanligast.
Det är vi, precis. Och mahognygrogg, då är det istället vichyvatten istället man blandar det med. Det kallar ju även konjaksgrogg eller brandygrogg eller så.
Ja, vi kommer prata lite mer groggar idag, för vi ska prata läsk, och pratar man läsk så kommer man prata grogg.
Det kommer man lätt in på.
Men det här svartvinbärsbrännvinet, det är ju från 1929, och jag är alltid lika förvånad varje år som det håller sig kvar i sortimentet, för att det är ju kanske inte den mest moderna produkten, men väldigt underskattad.
Den är det, för min erfarenhet, jag har alltid sett det bara som det tjejerna valde på sittningar. Det fanns alltid bäsk, OP, och så fanns det svartvinbär, och svartvinbär var tänkt för damer. Så det provade man aldrig ens. Och det är ju lite synd. Men du menar att den egentligen är väldigt trevlig alltså?
Otroligt trevlig. Speciellt som grogg med lite vichyvatten eller fruktsoda. Och där är det ju en viktig sak man behöver tänka på. Mm. Och det är ju att det gäller egentligen all akvavit kryddat brännvin. Men speciellt svartvinbärsbrännvinet. Det är att den har inte så lång hållbarhet i flaskan.
Mm.
Så det är ingenting man ska lägga undan i spritskåpet och ta fram 2 år senare, utan den här ska man dricka upp inom några veckor tycker jag i alla fall.
För när man kryddar själv, då brukar man ju vilja, då anses det ju bara bli bättre liksom. Sandkläff tycker ju, han brännvinskryddar auktoriteten, att minst 10 år lagrade han varje flaska. Dels kan man ju lagra essenserna, men han tyckte själva det utblandade. Och det, så skriver han, det är bra för smaken. Och karaktären. Han hade ju så otroligt mycket brännvin i alla skåp. Så jag tror inte karaktären innebar nog inte han fick vänta 10 år. Det innebar nog, han hade nog många på lager som var 10 år innan han behövde.
Det är ett sätt att gardera sig.
Mm.
Kvantitet. men fördelen då är att den kommer i 35 centiliters flaska i den.
Mm, mm.
Och när jag alltid tittar på såna här gamla spritsorter som varit med, så ser jag på vilket nummer de har som artikelnummer.
Mm.
Vet du vilket som har nummer 1 i Sverige?
Det är väl en halvböj helt enkelt, vanligt renat brännvin helt.
Ja, den har nummer 1.
Den ansågs som standarddrycken när Systembolaget grundades.
Och den här ligger på 22. Alltså
ja, att, det är väldigt lågt. Ja.
Ja, får man ändå ge den lite ära.
Intressant. För. Vad är det man ska dricka för brännvin som man allra mest förknippar med midsommar?
Ja, men midsommar så tycker jag att man ska... jag tycker att man ska ha minst 3 olika sorters kryddade brännvin.
Mm.
I olika stilar, för då kan man matcha dem till olika sillar. Mm. Och så istället för låta helan gå med jätteakvaviter, så kan man ta flera små istället.
Mm. Absolut. Jag tycker också det är trevligt med många. Sen är jag ju lite part i molnet, för jag råkar ju stå bakom ett brännvin själv som finns på
Systembolagets
sortiment. Som just består av 7 olika blommor. Så istället för att lägga dem under huvudkudden, som man ju brukar göra till midsommar, så har jag gjort sprit på dem. Och det är ju en lite svagare variant på 30% med mer i 1700-talsstil och extremt blommig, men med viss bitterhet på slutet ändå. Så tänkt att liksom verkligen spegla sommaren. Så om någon är intresserad, jag hoppas jag håller mig inom gränsen för alkohollagen. Den har mjukats upp lite grann sedan tidigare. Jag får fortfarande inte säga om jag tycker hur den smakar.
Men det är, annars får vi fortsätta spela.
Inget positivt. Jag får säga om jag ska tycka det.
Spela in podden när du sitter i fängelse.
Ja, just det. Det kunde vara ganska roligt. Från Bysis.
Ja. Vad heter de? Yale Bird Singers. De var ju enormt stora i Sverige. Var det 60-talet som de var ute? De satt ju i fängelset och blev stora för att de spelade in i fängelset.
Ja, just det.
Och det rykten om att Cornelis Vreeswijk producerade dem och spelade in där.
Oj, oj.
Finns säkert på Spotify. Mördar Anders är väl deras största hit. Och sen turnerade de runt i Sverige när de släpptes ut, och sen dog sångaren i cancer. Det var tråkigt.
Ja. Hade de begått några allvarliga brott eller var det små brott?
Jag har svårt att se att de hade haft ihjäl någon, med tanke på att de kom ut allesammans.
Ja, det är inte som dagens sån här gangsterrappare, att det liksom är lite läsk eftersmak.
Ja,
jag träffade faktiskt en herre på en middag häromdagen som bjöd in mig att se bysättningshäktet på Slottsflygeln där Bellman satt sista tiden av sitt liv. Så det ska bli roligt när det nu blir av. Ja.
Det fanns inga hällristningar kvar i väggarna från han.
Det skulle förvåna mig. Jag har inte varit där än, men jag fick en inbjudan. Jag var på fantastiskt, för det var ett boksläpp. Nämligen när jag hade min examen sexa, så fick jag ett fantastiskt kompendium, liksom en så här fotostatkopierat, en skrift som heter Klädvett och klädetikett, en skrift för män i sällskapslivet, vilken dessutom upptar något om akademisk dräkt, prästdräkt, uniformer och utmärkelser, av en Mikael Stär. Och den här har jag fullständigt läst sönder. Det har ju blivit liksom, den var inhäftad, men eller den var inbunden på något lättare sätt, alltså någon plastgrej som någon hade gjort och som jag fått av en god vän, och den är helt sönderläst, och för den är Det handlar bara om svensk manlig klädetikett och det är så otroligt utförligt att det finns ingenting modernt och inte ens någonting historiskt som kommer i närheten, utan här kan man få alla små nördiga detaljer ner på minsta nivå om hur etiketten säger att en man i Sverige ska klä sig. Och när jag skulle skriva min etikettbok då, började för är det 3 år sedan någonting, så lyckades jag få kontakt med den här herren. Och det visade sig att den hade gått med en årsbok då för massa år sedan, om det var 20 år sedan någonting. Och i övrigt så hade folk bara fotostatat. Och han lät lite sådär nästan, han lät lite ledsen över att han var väl glad att folk var roade, men att den bara hade liksom hela tiden fotostat kopierats illegalt och ingen hade gett honom någon heder eller någon ekonomisk ersättning för det hela. Och jag frågade varför han inte gett ut den på print of demand, och det väckte någonting hos honom. Så då insåg han att han också skulle ta tag i det här. Det var bara att han kände att han behövde göra en rejäl uppdatering, för han är en otroligt seriös perfektionist. Så det blev att han började uppdatera, men det har nog tagit 3 år av hans och 10 av hans nära vänner som han har begett och hjälp hela tiden, som understöd och som fått läsa hans manus och komma med expertutlåtande inom olika specialområden. Så nu har han ägnat sig 3 år att uppdatera, och nu äntligen finns den då tryckt via Vulkan, som är ett print on demand förlag, och det kommer ju inte kanske bli en kioskvältare som säljer stora mängder, men den är ju helt nödvändig för de som skriver etikettböcker eller de som är otroligt intresserade av klädseln och verkligen vill kunna slå upp det riktigt korrekta, särskilt om man kanske, ja, både för militärer och civila och präster, som sagt, alla delar. Så den, ni som lyssnar här, tycker absolut det här är årets julklapp till sig själv kanske, eller årets julklapp till en god vän. Den är helt, helt fantastisk. Men dessutom var det en jäkligt kul. Han bjöd på en releasefest som bestod i en middag på Sällskapet för sammanlagt 6 personer. Så det var ingen stor sån här. Men det andra sen var kvaliteten desto högre. Så vi satt där och njöt läcker mat och dryck och förde mycket intressanta samtal. Så det är helt klart den trevligaste releasefesten jag varit på. Och sen är jag faktiskt citerad på baksidan, för i min etikettbok skrev jag: den i särklass mest korrekta och mest detaljerade sammanställningen om svensk manlig klädetikett i modern tid, klädvett och klädetikett och mycket sådär. Det stämmer inte riktigt, för det är inte bara i modern tid, det kunde även ha stått i alla tider faktiskt. Så det är lilla boktipset här.
Ja, men du har fått ett bok till. Har du någonting ur den här boken som du tycker att det här behöver man verkligen känna till, eller någonting som du själv lärde dig ur den som du inte kände till tidigare?
Vi kan ju börja med själva inledningen. Inte allt för sällan möter man människor som inte vet hur de ska klä sig. Det ligger ju någonting i. Ska vi gå ner på, då får jag bläddra lite här och gå in lite på... Ja, men till exempel, han är ju väldigt strikt. Han köper inte att man har enkelkrage på skjortan om det är en sjalkrage på själva smokingkavajen. Det är till exempel någonting, om man vill vara väldigt, väldigt korrekt, man kan tänka på.
Nej då, jag har ju en sjalkrage på min smoking.
Ja, det har jag också. Och då ska man egentligen ha dubbelvikt skjortkrage.
Ha, då har jag lärt mig det faktiskt.
Mm. Sen håller han ju på helt den gamla benämningen på allting, så man får lite grann liksom ha en liten ordlista för att förstå riktigt vad han menar. Han säger ju rock om det vi andra kallar kanske jacka eller kavaj, och kragskyddare om det vi kallar halsduk, medan med halsduk menar han fluga och sådär, för han använder liksom de 100 år gamla benämningarna för allting.
Som alltså man behöver en Svenska Akademins ordbok från 1922 typ.
Han är inte insmickrande, kan man säga, men jäkla kul. Det här är ju bara ett allmänt gott råd. Frackvästen och frackskjortan kan ha tendens att bilda väck vid användandet, i synnerhet om det inte är skräddarsydda, måttbeställda. Det kommer då an på användaren att se till att sådana väck inte uppträder, samt att vid tillfälle rätta till skjortan och västen. Det ser inte elegant ut med väckade kläder. I sammanhanget kan noteras att frackskjortan och rosetten ska vara stärkta, samtidigt som risken för väck på skjortan ökar med graden av stärkning, liksom en alltför stärkt rosett blir svårknuten. Det var ju inga saker ni inte känner till, men det är ändå ett bra påpekande. Att man kan ha lösknappar i smoking är inte alla som tänker på. De ska vara blank metall, pärlor eller ädelstenar. Det gäller även manschettknapparna då. Det är ju viktigt att det måste vara vissa metaller till vissa gala. Ska ju signaleras att det egentligen bara guld till om det är gala och sånt där. Det är Ja, jag hinner inte gå in på allt här, men det
men
är...
jag blir lite bekymrad här. Då gäller det att hitta den perfekta nivån av stärkelse som ändå ger strukturen men inte väcken, och att man inte går för långt åt något av hållen här med för lite eller för mycket.
När jag var ung och började gå liksom i sällskapslivet, gå på vårdensällskap och så där det var frackjämt, då köpte jag ju riktig stärkelse, för spraystärkelse är inte tillräckligt för att stärka saker, utan då köper man så här på tub. Men i början gjorde jag det ju jättehårt. Jag tyckte liksom ju hårdare desto finare, det visade att man liksom hade stil. Men om man då som jag har en rund mage och när man sätter sig så blir det ju bilringar på den. Då blir det ju bilringar även på stärksakerna, på kortbröstet och västbröstet. Det går inte sen bort. Så när man står så är det fortfarande sådana där bilringar på dem. Så jag måste säga, jag har gått ner och minskat min stärktyngd. På västen kan jag fortfarande ha hyfsat stärkt, och manschetter och krage har jag rejält stärkta. Men själva skjortet där magen sitter, där har jag nästan helt lagt av stärkning. Jag bara kör lite spraystärkelse där
numera. Ja, det här skapar ju en till dimension, att man måste hitta den perfekta stärkelsegraden var man är på plagget också.
Ja, precis. Det är inte lätt.
Ja. Nu var inte den här poddavsnittet tänkt att handla om stärkelse, utan om läskedrycker. Men innan vi kastar oss in på läskedryckernas historia, som är otroligt intressant, så vill vi ju ha nya lyssnarfrågor, för att vi tänker ju försöka få till några poddavsnitt om året framöver.
Ja, det kommer inte bli varje vecka som förr, men det kommer bli lite då och då i alla fall, och då är det ju jätteroligt att utgå från era ofta geniala. Om det är någon som känner med sig att vi inte, det är nämligen så vi har gått igenom, vi har ju haft hundratals frågor i ett långt, långt dokument. Och vi har gått igenom dem där, och några frågor har vi råkat besvara två eller tre gånger, och några har vi säkert råkat missa. Så nu har vi liksom pensionerat det gamla dokumentet. Så det är någon som känner med sig att vi mot förmodan inte svarat på deras fråga, fast ni skickade in den för 5 år sedan. Så skicka den igen då, för nu kommer vi inte besvara några gamla, utan nu får man nyligen skicka dem.
Ja, så är det. Och vi kommer ju återupprepa oss, för att vi har ju spelat in en snart närmare 150 avsnitt. Aha. Och som sagt, vi har redan deklarerat att våra hjärnor krymper. Men då kan man ju göra två olika saker. Antingen så skriver man och klagar till
podden@edvardblom.se.
Eller också tänker man, det här är ju gratis, de får upprepa sig.
Ja.
Och lyssna frågorna ställer man även till
podden@edvardblom.se.
Den enda mejladressen man behöver kunna.
Ja, så är det nästan faktiskt. Det är...
Men det här med läsk, det är någonting som... Vi dricker ju en hel del läsk i Sverige idag. Vi är inte som... Det är faktiskt argentinarna som är värst.
Ah, det är intressant.
155 liter per capita, följd av USA med 154. Och norrmännen är ju galna. Jag tror de ligger på 90-100 liter.
Okay.
Men svenskarna har modesta 43,3 liter.
Ah. Och då tycker man ju ändå att det har ökat så enormt. För det är ju någonting som alla i vår ålder älskar att prata om. När vi var små, då fick man en 60 centiliters flaska fruktsoda att dela på med sin syster. När det var en riktigt stor fest. Och till midsommar fick man en 33 centiliters sockerdricka. Alltså det var ju på 80-talet de här stora PET-flaskorna på 1,5 liter kom. Och som läskedrickandet i alla fall, som det känns, gick upp väldigt, väldigt kraftigt. Att folk började dricka läsk även till vardags. Och så innan var det ju en utpräglad festdryck.
Gamla flaskor i USA på 50-talet, det var ju 19,5 centiliter ungefär. Och idag så dricker de ju hela guldfiskskålar.
Det är lite tråkigt att när kvaliteten kan man nästan gå ner. Och alltså priserna, i och med att de säljer mer, så måste de ju ändå sen sänka priserna. Det hade kanske varit bättre med att sålt lite mindre flaskor, lite mer måttligt, och låtit det vara lite mer festdryck, men kan jag tycka. Men sånt är ju svårt att styra på.
Men var kommer läsken ifrån?
Jo, det är det fascinerande. Gissa vilket land som uppfann läskedrycken?
Jag kunde faktiskt den här sedan tidigare.
Ja, du kunde
det är Sverige.
Ja, det är alltså Sverige.
Dipoin.
Man kan lite grann att vi som alla såna här saker så brukar ju fransmän och engelsmän och sånt försöka hävda sin rätt till alla grundämnen och sånt. Men i princip så kan man också säga att det faktiskt är Sverige som uppfann den. Det har ju funnits kolsyrat vatten naturligt. Till exempel i tyska staden Zelter så har man ett grundvatten som är kolsyrat. Det är därför man talar om Zeltersvatten. Och som sån här moderna, nu har det blivit inne med någon form av läskedrycker med alkohol som kallas hard seltzers. Jag trodde hard seltzers, jag fick några inte jul, jag trodde det var mineralvatten med typ Vichy Catalan eller Borjomi eller så, att hard seltzers var alltså mycket hårda, att det var hårt vatten som är väldigt hälsosamt, alltså med mineraler, att ett hårt mineralvatten, men det var det inte alls. Så när min dotter sa att den här julmusten smakar konstigt efter en klunk, så visade det sig att det var ju alkohol i hard seltzers. Ingen aning. Men det är tydligen någon form av läsk man gör på mineralvatten och spriter med det. Men seltzers är egentligen alltså mineralvatten som är naturligt. Men 1770 hände det fantastiska. Uppsala professorn Torber Bergman lyckades framställa kolsyrat vatten på konstgjord väg. Långt senare skulle en engelsman påstå att han hade minsann gjort det 3 år tidigare, men det påstod han långt efteråt. Men 1770 är belagt som faktiskt första gången någon gjorde det. Torben Bergman. Och det här var då kemisk grundforskning. Det var ingenting han tänkte på att man kunde kommersialisera. Men han hade en lärjunge, Johan Gottlieb Gahn. Och han startade med tiden kommersiell tillverkning av kolsyrat vatten i Falun. Vid den här tiden ansågs ju mineralvatten som någonting väldigt hälsosamt, både för mineralerna men även för kolsyrans skull. Så det här sågs som apoteksvaror, någonting som man drack för magen eller för den allmänna hälsan. Men ganska snart, redan i början av 1800-talet, skriver då den svenska kemins fader och skaparen av periodiska systemet, Berzelius, att det blir deliciöst om man blandar sånt här kolsyrat vatten med socker, bär och varför inte vin. Han uppfinner alltså på en gång, om Bergman då hade uppfunnit det kolsyrade vattnet, så uppfinner då Berzelius på en gång både läskdrycken och alskoläsken. Det är väl fantastiskt. Det är väl därför han står staty, antar jag.
I ett Nobelpris.
Ja, han var väl före dem.
Ja, det var inte instiftat och han skulle få ett postumt för det här, tycker jag.
Ja. Kommer du ihåg den där Hoosh och Pops, allt vad de hette, när alskoläskarna blev så stora någon gång? Var det
herregud, någonting, va? Jag pratade inte om det. Jag jobbade som bartender när jag studerade på Handels i Göteborg och jobbade på en bar. Det var ganska ung klientel och vi hade någonting som hette Peters Pops. Mm. Och på den tiden var det väldigt vanligt med de här gräsliga chilinötterna i baren.
Ah, just det.
Ja. Och när det står en överförfriskad ung man som har hela munnen full med chilinötter och ska beställa ett Peters Pops persika, och det bara flög ju chilinötter över hela mig. Det skulle vara förbjudet med alkoholhaltiga drycker på bokstaven P i barer.
Det är roligt. Jag kommer ihåg att jag satt nere i Vinjas vinkällare med min goda vän Lotta för massa år sedan. Vi var båda vinintresserade. Vi satt där och drack vin och det var ett litet bord och så var det ett ljus. Och vid något tillfälle så berättar jag, säger jag någonting om min pappa. Och då blåses ljuset ut och så får vi gå och tända hos någon grannbord lite pinsamt. Så går det någon timme och så nämner jag min gode vän Patrik och då blåses ljuset ut. Och vi får återigen gå. Sen precis innan vi ska gå så kommer vi in. Ja, men förresten, jag var med Lars på Parsifal på Operan och den slocknar för tredje gången. Då ger vi upp, fast det blev ganska mörkt.
Det skulle ha gått ett Hoffmans äventyr istället på Operan.
Ja, precis. Det hade inte varit något problem. Det finns ju även i My Fair Lady, där har han ju någon sån här gaslåga som när hon ska uttala orden och gör man rätt ska lågan slockna, men sen tänds den igen då i något system. Så det är verkligen vissa ord, vissa ljud sådär som blåser ut, det är märkligt. Men ja, inga chilinötter i munnen då.
Men nu har vi både kolsyra, nu har vi både alkoläsk och läsk.
Ja, det var där vi var, men min förkrympna hjärna, jag är ju dessutom, hade en släng av covid här för en 3 månader sedan, och jag märkte hjärnan blev ännu konstigare av det. Så det är, man är mer och mer tankspridd, man börjar bli som en gammal professor. Men det var läsk vi talade om. Ja, 1835, då har det här börjat spridas lite grann. Vi kan bland annat se annonser från ett stånd på Djurgården där en apotekare säljer mineralvatten, konstgjort kolsyrat mineralvatten, som han efter avnämares behag även försatte med bär, frukt och lemonadessenser. Så nu har det alltså blivit så att man börjar tillverka läskedrycksessenser och så blandar man det med det kolsyrade vattnet. Det här, nu kommer vi faktiskt till en kamrats kamrat eller en kamrats släkting här, för de flesta apotekarna som då var de som sålde mineralvatten som dansade också med medicin var väldigt kallsinniga till det här. Och det största företaget, Apotekarnes mineralvattenaktiebolag, som då helt dominerade marknaden, som då var ett stort bolag som har köpt en massa apotek. En massa apotek hade gått samman och startat en gemensam mineralvattenfabrik istället för att var och en skulle göra tillverkade mineralvatten. Och deras första vd, han hette Georg Gofang.
Gofangs dubbelblandning som vi förhoppningsvis ska dyka.
Han måste ha varit släkt med, jag tror inte det han var den apotekaren, men det måste ha varit en apotekssläkt, för det var en apotekare även som gjorde Gofangs dubbelblandning. Och den har vi ju någonstans... liggande den flaskan så vi ska dricka. Men det är inte det här programmet, det blir ett senare program. Men här har vi alltså, vi borde kolla upp fram till dess hur då vd Georg, är det Gofang eller Gofang man uttalar det? Jag är lite osäker. Ja,
du är bättre på att uttala än vad jag är när det gäller...
Vi får fråga Gunilla när hon kommer hem. Hon är på bilprovningen. Det är helt sjukt, vet du förresten det? Det kommer aldrig, vi skaffade ju bil för några år sedan och varje år kommer en lapp att man har körförbud.
Ja, men
det kommer aldrig ett brev som säger nu är det dags att besiktiga bilen. Utan de väntar tills tiden har gått ut och då hör de av sig och säger nu har ni körförbud för att ni inte har besiktigat bilen.
Ja. En gång så lade jag in i kalendern när bilen skulle besiktigas i förtid. Men jag brukar alltid få sådana här reklambrev utskickade från olika...
Ja, det var ju smart.
Jag har ett bilsläp som ska besiktigas vartannat år. Och jag använder det ungefär 4 gånger per år. Så att jag hinner köra med det 8 gånger innan det ska besiktigas. Det här lilla enkla släpet.
Fy vad jobbigt.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men i alla fall, det här är då alltså den ena, man kan säga huvudroten av läsken. Det är hur man lärde sig att kolsyra vatten och blanda det med essenser av smak och socker. Sen finns det en lite mer annan gren också, en annan rottråd. Det är nämligen sockerdrickan, för den... tillverkades inte från början på det här viset, utan den jästes. Det kunde vanliga bönder göra, precis som man gjorde öl och man gjorde lättöl och man gjorde enbärsdricka och sådana saker, så kunde man blanda bara socker och...
Jag har faktiskt ett recept som jag hittade på sockerdricka. Jag är otroligt förtjust i sockerdricka.
Hur är det?
20 liter vatten, skalet av en citron, 1 kilo socker, 60 gram jäst, 25 gram ingefära och några russin.
Ja, precis.
Och då ska man koka det här i 15 minuter, sila och svalna, och sen så får det jäsa i 2 dagar. Och sen ska det i buteljer och så lägger man i ett russin i varje. Och efter 5 dagar så är det klart.
Men det är precis som man gjorde. Och då bildas alltså kolsyra naturligt på samma sätt som när man jäser öl eller jäser champagne eller så. Så det är en helt annan förhistoria. Då behövde man ju inte göra konstgjord kolsyring, utan då jäste man tills det. Nackdelen med det är att det blir ju lite alkohol. Så när Emil i Lönneberga på marknad dricker 5 sockerdrick eller något sånt där, så kan man ju då undra, det kanske ändå var en 0,6% i varje eller något sånt, om han blev lite berusad på det hela. Men det var ju inte så illa som de gästa körsbären i alla fall. Men det här växer ihop sen, kan man säga. För när vi kommer in på sent 1800-tal, då börjar man laga sockerdricka på samma sätt som andra läskedrycker. Då slutar man att jäsa den. Lite synd idag. Det vore kul egentligen om man idag kunde börja göra sockerdricka på det riktiga klassiska sättet igen.
Ja, men det finns ju mycket kombuchan, så här olika ginger beer som man jäser, root beers och liknande, så att det ligger helt i tiden.
Och de är ju exakt samma tradition. Ginger alen är ju också ingefära och socker, och det är lite malt där kanske snarare än socker. Och den är ju snarare Irlands variant av sockerdricka från början, fast den sen fick sin moderna utformning i Kanada faktiskt. Men vad var det då för sorters läsk man kunde erbjuda i Sverige när vi har kommit fram till mitten av 1800-talet? Jo, först var det, de största var sockerdricka, det är liksom själva urlisken, citronbrus, alltså citronsoda av något slag, äppellemonad, champagnedricka och hallonlemonad. Det är de första som finns hos nästan alla. Sen kommer apelsinlemonad, smultronlemonad, bocklemonad, vaniljbrus, godtemplarmjöd, banansider, grenadinbrus, ryska ministerns lemonad, laktikalemonad eller waldmeisterlemonad. Waldmeister är ju myskmadra, det som tyskarna har i smaksätter Jelly och Berlinerweisse med, det här gröna. Så det var en ganska stor, ganska snabbt blev det en ganska stor bredd. Och 1905 då startades Pomerilbolaget i Sverige. Pomeril var en schweizisk äppelläsk som även licenstillverkades i Berlin, och den blev väldigt stor i Sverige. Den blev så stor som man i Sverige skapade ett systermärke som heter Citronil, en citronbrus eller citronsoda.
Det låter lite medicinskt idag, en citronil för att man har ont i halsen.
Ja, det gör lite det, men citronil, det finns ju barnvisor om citronil och smurfarna har den, men även, vad heter han, med krakelspektakel har ju...
Ja, sarsaparille har de.
Ja, det har de också. Och sarsaparilläsk har väl också existerat, har jag någon gång stött på. Att det är också en sån här, faktiskt en krydda som man har kryddat läskedrycker med. Det är därifrån det kommer. Champagnedrickan då, alltså det är 1910... startade firman Roberts. Robert startade den. Det var en essensfirma. För det som händer är att, ja, det finns väldigt stora sådana här mineralvattentillverkare som gör läsk och bryggerier. Men i och med att det kommer essensfabriker som firman Roberts och Fructus och med tiden Saturnus, då kan de sälja färdiga läskessenser till alla små bryggerier. För på den här tiden fanns det ett bryggeri i varje litet samhälle. Det fanns ju kanske 800 bryggerier eller något i Sverige. Och de kan ju inte blanda smaker, men de kan köpa färdiga läskkoncentrat och så kan de tillverka kolsyravatten och sen tappar de läsken på samma sätt som de tappar ölen, och då säljer de och distribuerar öl och läsk tillsammans. Det blir väldigt kostnadseffektivt. Så någon gång där in på 1900-talet så har det blivit så att bryggerierna har tagit över läskebranschen. Det har blivit enklare att man säljer läsk och öl från samma. Och det är Robert som uppfinner champis och det är Fructus som uppfinner Pommac. Men champagnedricka, som alltså är en läskedryck som framför allt får sin smak från äpple och vindruva. Men sen kan Pommac få ju ligga på ekfat och man tillsätter lite olika saker. Men det var samlingsnamnet. Och det finns någon sorts som kallas champagnedricka än idag. Men det är ganska ovanligt. Men champis är egentligen bara förkortning av champagnedricka.
Där marknadsfördes man väl som... Pommac marknadsfördes ju som väldigt exklusiv mot en jetset-målgrupp i Sverige.
Ja, verkligen. Det finns otroligt mycket. Alltså de hade en enorm reklamföring, Pommac. På Centrum för näringslivshistoria där jag arbetade finns det säkert 1000 fantastiska handmålade jättesnygga reklamaffischer, och då är det just tjusiga societén som spelar tennis i vitt, låntennis i vitt, eller de är på någon kryssning.
Skidbackar.
Ja, det också. Så Pommac var absolut marknadsförde man som något liksom finare, och det var ju en lyxigare variant också. Stockholms skärgård hade man väldigt mycket. Det var öppna sportbilar, kappseglingar, man solade på stranden, bridgebord, Charleston, picknickar. Sen kom ju den här, man var ganska på 38, då har vi kommit en bit längre fram. Då spelade man ju den här Pommackvisan också. Så det var den första den här ljudlåtsreklamen med: först ska man ha en flicka, ho ho, ja ja. Sen någonting att dricka, ho ho, ja ja. Kom lilla flicka, kom mack, ha ho, ja ja. Jag har en flaska Pommack, ho ho, ja ja.
Hade det funkat idag, tror du?
Ja, jag vet inte. Kanske. Det är svårt att veta vad som slår i reklamsammanhang.
Men det här med att alla de här små bryggerierna hade sin egna sockerdricka. Jag har säkert nämnt det här något poddavsnitt tidigare. Men ett tag så började jag köpa på Tradera gamla såna här läsketiketter. Det finns ju från varenda liten småhåla i Sverige. Hade ju sitt egna lilla bryggeri. Mm. Och de är otroligt charmiga och kostar ingenting om man är ute på att Tradera och letar.
Nej, det är otroligt charmigt. Jag håller med. Det finns ju också på Centrum för näringslivshistoria otroliga samlingar. Det var ett av mina första jobb faktiskt att gå igenom. Jag satt på dåvarande Prips och skulle förteckna, det var visst öletiketterna, men jag kom in på läsketiketterna också då lite grann. Det var innan jag ens var fast anställd. Och det kan jag berätta, om jag får berätta lite min egen historia.
Ja, det får du.
Min absolut första liksom riktiga uppträdande i massmedia, det handlade om läskedryckernas historia. Då berättade jag ungefär det jag berättar nu, men mycket, mycket utförligare. Det finns fortfarande kvar. Och det var Vetandets värld. Så söker man på Vetandets värld och Edvard Blom, så kan man fortfarande få upp det och lyssna på hela det. Och då pratade jag oavbrutet, för det var liksom första gången jag fick dyka upp i media. Så jag var ju så otroligt taggad. Det var så otroligt inläst. Och jag bara babblar på. Så var det en fläkt som gick. Och det visade sig att den där fläkten gjorde att de kunde liksom inte klippa i. Det lät väldigt konstigt. Så de behöll hela mitt i 45 minuter bara konstant pratande utan några klipp. Det bara rakt av. Och så sändes det i P1. Och det var hela 19 år sedan. Så man skulle kunna säga, jag brukar säga att det var mellan skol och vägg i TV8 som jag liksom, mitt liv ändrades rätt mycket, mitt yrkesliv totalt, och jag blev en mediepersonlighet och började jobba med TV och radio. Men det fanns ju en förhistoria med min tid bara i små inslag då på Finansnytt. Det var ju, men redan innan dess hade jag alltså gjort det här för P1, och då var jag bara intervjuad. Men det var ändå helt klart min vill ni höra det allra, allra första? För 19 år sedan jag gjorde inom media så var det detta.
Ja, det är nästan 20-årsjubileum läsken. Den är tidlös.
Sen kom det ju de amerikanska läskedryckerna. Framförallt var det, alltså det finns redan, man brukar ju säga att Cuba Cola då är den första svenska läskedrycken som fanns. För den kom då lite tidigare. Det var ju förbjudet med Coca-Cola i Sverige. För man fick inte ha koffein och fosforsyra i, framförallt inte koffein. Och sen tilläts detta, och då han Cuba Cola kom ut före Coca-Cola kom till Sverige. Men jag hittade faktiskt just i såna här gamla läsketikettsarkiv att det fanns Cola Nos Lemonade redan kring år 1900. Så att man gjorde läskedrycker på kolanöt, det har åtminstone funnits längre.
Men det är intressant, för att jag har ju hört att Kitty Cola, den brittiska, var den första 1953, och sen så kom Coca-Cola och trängde ut den. Och Cuba Cola hade sin storhetstid på 60-talet när vänstern trodde att de stödde Fidel Castro.
Ja, lite var det väl så att den kändes att de inte ville. Alltså den kom lite före Coca-Cola och därför hann den slå in. Men sen stämmer det absolut att det fanns ju en viss bojkott mot Coca-Cola bland de som ogillade USA. Då tyckte de att Cuba Cola lät betydligt bättre, även om de inte stödde dem kanske så ändå. Kitty Cola har ju varit väldigt stor i Tyskland. Den ser man fortfarande faktiskt.
Men har inte den återlanserats?
Nej, jag blandar ihop. Nej, Kitty Cola är ju brittiska. Jag blandar ihop, det är Afrikola det är den tyska. Just det, Kitty Cola är. Så intressant, men den menar du alltså var tidigare?
Ja, jag tror man började nyproducera den, sett den dyka upp igen.
Ja.
Men det här med Coca-Cola, den startades ju, det var ju på 1800-talet som en medicin. Och det har ju debatterats mycket om det är en myt det här med att det var kokain i den.
Ja.
Och det var ju kokablad i den. Och kokablad använder man sig, och det är ju väldigt svagt, det är 0,5% kokain i kokabladen.
Okay.
Och de är ju förbjudna i Sverige sedan 1961, man får inte ha kokat te eller kokablad eller någonting. Och det har jag säkert också nämnt, men det vi var uppe på väldigt hög höjd i Ecuador, och sen när vi kom ner så mådde vi alla lite risigt, och då fick vi ju koka te. Det var ju otroligt odramatiskt. Jag kan ju inte påstå att jag känner mig som någon form av knarkare.
Nej, men det har jag hört. Jag vet även, jag träffade en tjej som var helnykterist och aldrig hade smakat en öl, men hon hade också druckit koka te när hon var på hög höjd i Sydamerika, för annars hade hon blivit sjuk liksom.
Ja, påven bjöds ju på det senaste besöket i här.
Det är lite fånigt varför det ska vara förbjudet, kan man tycka. Ja,
det är bara i Colombia, Peru, Bolivia, Argentina, Ecuador som det är tillåtet.
Okej, för det är väldigt, som du säger, väldigt små. 1886 hittade jag här i någon liten teckning, just det, som Coca-Cola i sansen först framställdes. Och det var ju en sån här patentmedicin från början, och sen som nästan precis som med, egentligen parallell till tonikan som vi väl redan har pratat om i ett avsnitt. Att man hade ett extrakt, där var det mot malaria, kinin som man blandade med socker. Och så blandade man ut det med socker och kolsyrat vatten för att det inte skulle smaka lika illa. Och samma sak här, här hade man en patentmedicin som innehöll diverse grejer. Och så blandade man ut med socker och mineralvatten för det skulle bli mer lättdrucket liksom. Och så visade det sig vara gott.
Men från läsken här så går det ju inte att inte ta ett kliv över till groggen. Och jag älskar ju grogg. Och speciellt nu när man blivit förälder. Allting jag gjort tidigare i livet har ju varit så skulle varit så komplicerat som möjligt. Till exempel ett år åkte jag runt med den allra bästa shakern i världen, sägs komma från Cocktail Kingdom, heter de i USA. Och den har jag ju beställt för länge sedan. Åkt runt med ett fullt kit i bilen på sommaren när man hälsat på släkter och vänner. Och haft med mig spritsorter och en speciell fryslåda som jag fryst in isblock och stått och hackat i fyrkanter och så vidare. Och det här är ju inte realistiskt längre. Utan nu handlar det livet om att allting ska gå så lätt som möjligt. Och där kommer ju groggen in. Och det är lite otydligt. Vad är en drink, en grogg och en cocktail? Och vad är en lång drink? Och där kan man ju säga att drink är ett samlingsnamn för alla typer av cocktails och långdrinks och liknande. Och för att vara en grogg. Och det finns en groggbloggare som heter Rasmus Båt som har skrivit Groggpraktikan, som är genialisk.
Just det, och att den är väldigt trevlig.
Ja, och han är ett geni det här. Han gör ju det här tydligt. Om han innehåller mer än två ingredienser, då är det inte en grogg. Men man får då lägga ner en citronskiva i. Men om man pressar citronskivan i, då är det tre ingredienser och då är det inte en grogg längre.
Ja, men det kan jag hålla med om. Och is måste ju vara tillåtet också.
Ja, det är det. Och här är jag lite kluven, för att is är ju underbart för de varma dagar. Men det finns ju två lägen där. Antingen dricker man det utan is eller med väldigt mycket is. Man får aldrig ha lite is, för då smälter det ju och förstör proportionerna.
Det är väldigt sant.
Och då är det liksom, vad är det, en cocktail? Ja, men då är vi uppe på minst tre ingredienser. Och en long drink, det är ju en svagare drink, så att där är det mellan 16 och 40 centiliter. Då är man uppe på en long drink. Och i USA så kallas det oftast för en highball, en grogg. Och då har man ju highballglasen. Och det här har varit populärt i Japan sedan 50-talet med highballbarer, där man bara dricker då tvåkomponentsdrinkar. Och det har blivit ännu mer populärt i nutid, just den här att man går från de komplicerade mixologerna som står där och sprutar luft över drinkarna och skvätter saker, till att man jobbar två komponent och hittar de perfekta förhållandena mellan dem.
Intressant. Det är cocktail är lite roligt, för går man nog historiskt tillbaka, då tycks det ju vara ett engelskt begrepp för nästan alla alkoholhaltiga drycker. Man tar cocktail efter maten, och det kan vara liksom vin och sprit som står framme bara på ett bord i kristallkaraffer, de talar om det som cocktail. Men i Amerika får det ju den här klara betydelsen liksom av någonting. Flera saker som rör samman eller skakar samman.
Men originalcocktailen i USA innehöll 5 ingredienser. Mm. Jag tror det var sprit, socker, bitter, om det var någon vermouth. Mm. Väldigt så specificerat vilka 5 ingredienser det var.
Just det.
Men det gamla hedliga groggen, och då har jag ju en favorit här som är när man tar sig en sup och sen dricker läsk efteråt man har tagit en sup. Och det heter då en raggagrogg, eller ännu bättre, en höger-vänster.
Mm, det är bra. Det är riktigt bra. Sen har vi ju lättgroggen också.
Just det.
Och det var ju av rent lagstiftningsmässiga skäl. Den räknades ju inte som... Så, som sprit, på den tiden det var det här att man bara fick dricka 2 snaps och en aveck.
Ja, men det här var väl under förbudstiden, höll jag på att säga. Men
just det, 1917 till 1955, det halvförbudstiden vi hade i Sverige i alla fall. Men lättgrogg var så svagt utspädd, så den kom ner på mindre styrka än folköl. Och då fick man beställa in det som man beställde öl. Alltså den hamnade då i samma kategori som vanlig folköl. Fast det var sprit i, men det var ju väldigt mycket mineralvatten eller sockerdricka man fick dricka då. Man skulle ha lite
effekt. Det blir många besök på herrarnas.
Ja, så det var i princip ett jätteglas. Liksom. Och det ser man ju, många grogglas, om man har så här gamla historiska grogglas, de är ju väldigt stora.
Ja. Enorma.
Om man inte ska fylla dem i is, så det gjorde man inte på den tiden, för man hade ju inga ismaskiner eller så. Man hade ju inte, liksom, det är klart, jo, man hade ett isskåp kanske, man kunde hugga loss ur. Men det var inte så vanligt i hemmiljö att man hade massa is i groggarna, utan man gjorde dem nog även i hemmiljö ganska utspädda, skulle jag tro. Det är min gissning, att det här med lättgrogg var ju extremt, men att även hemma så kunde man ha en 6 och sen fylla på typ 3,5 deciliter grogg eller virke liksom.
Det, ja. Minns du de här Ragnar och Lennart? De var ju fortfarande stora när jag jobbade som bartender.
Mm. Ja, just det. Det var någon...
Kurant i Ragnar och var det fruktsoda. Och Lennart, det var ju den här päronkonjaken hette den då. Xanté heter den, ja. Och vad var det mer som var stort?
Jag var alldeles för snobbig för att någonsin pröva någon av dem. Dagens tror jag aldrig heller jag druckit. Det var liksom så här, det var namn som inte liksom, inte lockade en ung Edvard Blom, kan jag säga.
Men har du provat en suttande Mai Tai?
Nej, det har inte heller gjort. Men jag gillar så här tiki-drinkar gillar jag. Jag tycker att det finns något härligt dekadant i en Mai Tai eller de här liksom med massa ananas och grejer i tropiska drinkar, det tycker jag kan vara väldigt charmigt. Jag tycker om att ta en sån en typ om man flyger en tidig morgon när de flesta ska på affärsresor och går i gråa kostymer, och då beställer jag in en dubbel pina colada eller Mai Tai eller något i den stilen och sitter där med massa ananaser och lite guldutsmyckning och 3 deciliter rom och frukt blandat.
Och mycket parasoller. Och...
Ja, precis. Sitter de där tillbaka lutat på Arland och det var mycket Frankfurt eller något och skrattar åt folk.
Den här suttande Mai Tai, det är ju i Norge, som är det stora bruslandet i Norden,
ja, just.
Då har de ju Oskar Sylte som är en av de gamla tillverkarna 1920-tal. Mm. Och den första läsken som lanserades var ananasbrus, som fortfarande finns kvar nu 100 år senare.
Oh.
Och en suttande Mai Tai är rom och ananasläsk från Oskar Syltes.
Ja, det är säkert helt okej. Alltså det är ju ganska gott att blanda bara rom och ananasjuice, men det är ju inte lika gott som när man gör lite mer avancerat.
Det är klart, det går inte att jämföra. En riktig Mai Tai, där ska man ju ha falernum i en, och den säljs ju inte på Systembolaget, tror jag, inte ens i beställningssortimentet.
Ja, det är dumt. Jag har återigen det där problemet med alkoholregleringarna.
I mitt jaktlag som jag är med i södra Norrland, där även om jakten är oktober-november, så på kvällen så får man utan is en elak tomte eller en tomtepops. Jag föredrar elak tomte, och det är hembränt och julmuss såklart. Eller köper sprit.
Min favoritgrogg är nog faktiskt den mest simpla av alla. Det är en 4 eller 6 ODVI eller konjak och så fyller man på bara med sodavatten. Det tycker jag faktiskt är riktigt gott. Det kan man ta om man kommer sent någon natt till någon nattklubb eller något och man inte känner för något mer speciellt. Man bara behöver liksom uppehålla alkoholspegeln och vätskenivån i kroppen lite grann.
Ja, min absoluta favorit själv, för det får jag ändå klassificera som en grogg, det är ju Campari sodan. Jag har aldrig någonsin förstått mig på Aperol spritzen när det finns Campari sodan.
Inte jag heller. Jag kan inte förstå varför Aperol har blivit så stort. Det är skicklig marknadsföring antar jag. Jag tycker Campari är mycket godare.
Ja, och det måste alltid vara en apelsinskiva i, aldrig en citron. Mm.
Nej, det har du helt rätt i. Länge hade jag förknippade av någon anledning Campari soda med att åka tåg. Uh-huh. Jag tyckte det kändes väldigt trevligt att sitta när man åkte här moderna snabbtåg och satt i någon jag måste ha fått det. Jag tror jag fick det på någon. Det var någon engelsk snabbtåg som faktiskt hade en riktig bar. Och jag tror jag drack det där första gången. Ja, sen hade jag sett en reklamfilm från Campari på tåg också, tror jag. Och det där ihop i huvudet gjorde att jag länge brukade gilla att ta med en Campari just när jag åkte tåg. Alltså Campari soda. Min farmor brukade berätta hur det var på i början av 1900-talet. Vi hade flera skärgårdsvillor då, släktingar ute i skärgården som de hade köpt på 1800-talet. Och då, på den tiden så, när farmor var liten, då tillbringade alla kvinnorna, barnen och tjänstefolket var då ute där hela sommaren, hela juni, juli, augusti. Medan männen var naturligtvis inne i stan och jobbade och så kom de ut. Jag vet inte om det var på fredagen eller lördagen, men till helgen i alla fall kom de ut med ångbåten. Och då tyckte alla så otroligt synd om de här gubbarna som hade behövt kämpa, var i den varma, dammiga staden och kämpa och försörja alla de andra som bara kunde njuta ute i skärgården. Så då stod de uppställda då med groggar. Oh, när de hörde ångbåten tjuta så blandade de groggar. Och så kommer då gubbarna och de fick liksom trampa sig upp där. För det var väldigt långt, det var uppe på en höjd så många skärgårdsvillor. De fick ta sig upp där för stigen då. Och när de kom fram till villan då så stod alla. Så då var det bara direkt, alla gubbarna fick varsin stor grogg. Och behövde inte ens hälsa och kyssa sina barn. Utan först fick de svepa i sig sin grogg. Och sen var det, bytte de väl om till ljusa skärgårdskläder. Och började leka med barnen och hundarna. men det roliga är ju att alla trodde då att de stackars männen bara hade jobbat jättehårt i stan. Men tänk dig själv, alla fruar och alla...
De hade varit ute och rumlat hela nätterna.
Ja, det är klart som fasen. Somrarna i stan måste ju varit fantastiskt i herrklubbsliv liksom.
Och gå hem när solen gått upp i gryningen. Och även om den inte var inspelad, Monica Zetterlund sakta vi går igenom.
Ja.
Går och sparkar på sin höghatt längs strandvägen.
Precis. Efter att ha varit på varieté och druckit punch. Eller smörjt kråset med smörgåsbord och 3-4 snapsar.
Undrar på att de utarbetade ut bakfulla som...
Ja, precis! Och sen blir de mottagna sådär. För vilken tid. Först rumlar man hela veckorna, vardagar i helgen i Stockholm. Och sen blir man mottagen som en hjälte och kung av familjen när man kommer.
Här är andra tider. Jag hade en liten incident här. Johanna var bokad på middag och vi var inte riktigt synkade. Och jag hade... Då det var länge sedan jag var där, men äntligen ett besök på Fransén igen.
Och, vad härligt.
Ja, och det var en lunch och Johannas mamma då ställer upp och jag lovat, eftersom det var en lunch så hade jag lovat att vara hemma strax efter 7 på kvällen. Och hon trodde att jag jobbade sent, att det var därför hon hade ryckt in och var barnvakt.
Okay.
Så när jag kommer in genom dörren här och hon tror att jag kommer från jobbet, så dröjde några sekunder och så säger hon, men du är ju stupfull. Gå och lägg dig. Och jag var väldigt medgörlig, så att jag gick och la mig. Och så jag ligger där i sängen, klockan är 7:30 och så inser jag, okej, jag har druckit 4 enkla espressos, det sken på uteserveringen, så att jag hade druckit 2 Irish coffee där det blev lite kyligare, rökt 2 cigarrer medan jag sakta vandrat hem. Och så bara, hur i 17 skulle jag kunna sova med så mycket nikotin och koffein? Så att jag tänkte gå och lägga sig, det var ingen bra idé. Så jag gick upp och så satt vi och pratade tills hon kände att jag var i skick och lämnas ensam med vår sovande dotter. och sen kom ju Johanna hem.
Ja,
man tål ju inte alkohol på samma sätt.
Nej, man gör ju inte det. Vi är väl nere på bara 5 gånger normal konsumenten i det här laget.
Ja, man tror ju fortfarande att man står på topp.
Men en gång i tiden, ja, jag kände att vi hade kårstudenterna här. Jag är ju med i en tysk studentkår och det är ju då, man är ju livslång medlem och blir allt det här då. Jag tror vi är en 300 stycken. Och sen är det ju då ett tiotal som bor på själva kårhuset. Det gör man först 1,5 året och är då aktiv medlem. Och nu kom alla de där tyskarna upp till Sverige och var 3 dagar här och festade och hälsade på oss. Då 8, 9, allt det här, den som är svenskar. Och det var ju väldigt kul, vi tog ut dem i skärgården och vi visade runt dem och jag guidade runt dem i Stockholm. Men man känner ju att det är oerhört tufft att försöka, liksom, de har ju hört stories om mig som är 30, 25 år gamla. Liksom.
Ditt forna jag.
Och så tar de för givet att man ska leva upp till det där, allt man har hört. Och man sitter där och skroderar och man kan ju inte liksom helt... bara säga, men numera dricker jag bara kamomillte och mjölk, vilket är nästan är sanningen. Liksom. Man sveper ju inte öl vare sig i den hastigheten eller den mängden. Ja, det är ganska hårt att försöka ändå visa att man inte fullständigt har chanserat och dragit sig tillbaka från...
Försöka hålla fanan för högt.
Ja, jo, vi gick hjälpligt i alla fall, ska jag säga. Men vi hade sett till det smarta att vi gubbar åkte tillbaka från Skärgårdsön i taxibåt. Först hade vi sagt 10:00, sen blev det 12:00. Men då lämnar man ändå innan. Man slipper de där sista 1,5 timmen som oftast är det som man inte det. Riktigt överlever fysiskt. Nej. I den här åldern som gör att man blir sjuk.
Vi ska sakta börja runda av här. Men,
ska vi? Jag glömde. En allra sista sak bara. Om läskedrycker. En liten anekdot som är ganska rolig. Vet du hur Fantan uppkom?
Ingen aning.
Fantan, det var när Coca-Cola såldes ju naturligtvis väldigt mycket i Tyskland även efter nazisterna tagit över. Och även efter att Amerika började bojkotta Nazi-Tyskland då och det blev krig mellan dem, så lyckades man utverka jättemycket exportundantag. Så Coca-Cola-bolagets dotterbolag i Tyskland fick ändå leveranser så de kunde fortsätta tillverka Coca-Cola ganska länge. Men till slut var det ju liksom helt omöjligt. Efter Pearl Harbor och sådär gick det naturligtvis inte. Och då börjar, men de äger ju fortfarande Coca-Cola-bolagets dotterbolag, finns där. Och då tar de fram och blandar ihop någonting med de ingredienser i Coca-Cola de faktiskt har kvar. Samt sånt som tyska, som i och för sig Tyskland var en av de ledande, var ju den som uppfann lite grann, kan man säga, essensfabriken redan på 1800-talet, själva tillverkningen av konstiga smakämnen. Så de tar egna smakämnen och amerikanska och får något till något lite liknande Coca-Cola. Och det säljer man då under namnet Fanta, som kommer av tyskans fantasi. Som då. Och det är alltså inte en apelsinläsk först, men efter andra världskriget, lustigt nog, så tycker man det här namnet är så inkört, så när Coca-Colan kommer tillbaks 45, då flyttar man över namnet. Först blir en italiensk apelsinläsk där, men sen kommer den då Fantan som apelsinläsk, och det finns ju även citron och lite annat över hela Europa, eller stora delar av Europa. Men från början var det alltså en sorts hopkok av de Coca-Cola-ingredienser som fanns kvar under, så det var liksom nazitiden som skapade Fantan.
Men är det politiskt korrekt att dricka den idag?
Jag tror att det där ändå har... Jag tror
man måste gå vidare
än idag. Men man, det är ändå lite märklig historia.
Ja, men Hugo Boss var det väl som designade uniformerna, var det inte det?
Jo, det var det ju. Så jag menar, i Tyskland, det här var ju ändå ett amerikanskt dotterbolag. Ja. Det hör väl till det minst anfrätta. Det finns ju ingenting som inte har kopplingar till nazitiden på något vis. Liksom. Det är klart att det, alla företag som fanns då var ju på ett eller annat sätt inblandat i krigsekonomin.
Vi blickar framåt. Men vad tänkte på? Jo, när vi rundar av här också. Vart mejlar man?
Ja. Podden @edvardblom.se. Då ska vi se att Edvard stavas med W och Blom med ett O.
Inte med två O.
Vilket är lite konstigt, kan man tycka då. Många tycker det skulle kännas bättre att antingen var Edvard Blom med enkel V eller Edvard Blom liksom. Och det här är mitt eget fel, för vi har de flesta i släkten, det finns några undantag, men det är ett släktnamn Edvard, och nästan alla har stavat med enkel V, och jag döptes faktiskt med enkel V. Men jag kallades alltid Eddie som barn, och när jag någon gång i högstadiet växlade och ville att alla skulle säga Edvard, det tror jag var från sjuan, och började använda det istället, då tyckte jag att W var så mycket ståtligare, så jag började skriva med W. Och det skrev jag in överallt, så det hade jag offentligt, till och med på lägget stod det W, men i passet var enda stället där det stod enkel V.
Det märks att vi inte har fått prata på ett bra tag, eller hur?
Ja, det märks det!
Ingen vill sluta. Men jag tänkte bara, när vi rundar av här också. Jag har ju varit med och utvecklat en restaurang och bar under 3 års tid. För att göra dem så bra pommes frites som bara går. Så jag tänkte vi skulle ta ett besök där, och så ska du få prova och höra hela historien bakom hur man gör pommes frites. Den heter Pomfriteri
på
Restmakargatan 26 i Stockholm. Ja. Och otroliga drinkar från Laventuras och Kåkens gamla bar.
Och reklam har vi glömt. Lite reklam måste vi ha också. Vi har nämnt Edvard Bloms högtidssnaps som finns på Systembolagets specialsortiment. Sen finns det ju nu i de här tiderna när det är massa studentmottagningar, kanske lite sent nu, men konfirmationer, bröllop och liknande behöver man ju ofta presenter. Och då finns det ju Edvard Bloms etikettbok, och det finns Edvard Blom Collection, alla ölglas, groggglas, snapsglas, allt möjligt med mitt namn och citat på. Och videohälsningar. Om man är sent ute så kan man ju alltid beställa en videohälsning, så kan jag ringa det också. Allting jag håller på med finns egentligen någonting som heter Länkträd, Linktree. Och söker man på Edvard Blom och Linktree så kommer man upp på en sida där jag har ett 20-tal länkar till allting jag egentligen gör och säljer och sådär. Så tycker ni det här är roligt och vill understödja mig på något litet vis, så får ni väldigt gärna köpa någon liten produkt någon gång också. Det skadar ju inte att få mer pengar till att köpa, dricka fler gröna hissen.
Stöd din lokala Edvard Blom. Vi hörs på obestämd framtid. Ha det gott.
Det gör vi. Vi lovar inget, men på återhörande någon gång. Sköt om er. Och glad sommar.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.